Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen.
Jag har en sjukt tydlig plan på vad jag vill. Men jag kan känna ångest att jag tar fel väg för att jag vill att det ska gå snabbt att komma till det målet.
Jag fattar. Vill du berätta om din sjukt tydliga plan eller mål?
Mitt sjukt tydliga mål är att starta mitt eget företag, vilket jag håller på med just nu.
Hur håller man på att starta sitt eget företag? Jag vill bara veta, har du skatt och avgiftsanmälan?
Nej. Precis.
Och det du undrar är...
Vad fan ska jag ta på väg? Liksom?
Varför har du inte gjort någonting liknande tidigare? Alltså snackat med någon som mig. Bara mejlat, googlat hur man gör. Kollat på en video och gjort sådär.
Jag vet inte, alltså jag prioriterade helt enkelt andra saker.
Vadå?
Det är tråkigt, alltså det jobbet som jag inte egentligen vill göra liksom.
Du har ett jobb nu?
Ja.
Du är heltid på det?
Ja.
Ja. Du kommer inte få igång en verksamhet på heltid, det vet du ju. Varför går du inte ner i tid och fokuserar på det andra?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
För att du behöver pengarna?
Ja, man behöver pengarna.
Har du en lägenhet som du betalar? Och...
Japp, svindyr dessutom. Så att, ja. Man behöver verkligen pengarna.
Du är körd.
Jag är körd.
Du har ju satt dig i en dyr lägenhet.
Ja.
Fuck you. Men jag vill verkligen ge den här, för den är viktig. Det är så många som känner igen sig precis den här resan. Det är så många gyllene burar här inne. De har en idé om vad de skulle vilja göra. Men samtidigt vill de att det ska gå så snabbt. Så de sätter sig i alldeles för dyra burar för tidigt. Så det jag skulle säga för att du vill förverkliga din idé om företag. Mm. Det är att köpa en mindre lägenhet.
Och när jag säger att det är okej. Okay, jag tycker ditt liv verkar jävligt bra. Så det är inte det jag är på.
Nej.
Jag är på idén om att du sitter och frustrerad. Du kanske missar mycket av allt du gör som är svinbra nu. För att du bara fastnade vid en idé om att du egentligen borde boka en lokal. Men det gör du inte. Så skit i den lokalen då. Skit i föreläsare livet just nu.
Mm.
Och gör det du gör nu fast väldigt bra.
Mm.
Och det är väl där jag har känt mig lite förvirrad.
Ja, och nu blir det klarare för dig.
Nu är det klarare för mig.
Mm.
Grymt. För härligt att du är här ändå. Du får komma igen.
Ja, tack. Tack så mycket.
Att fokusera istället på de här egenskaperna som liksom lever kvar och de som kan appliceras på olika grejer.
Så du kan ta med dig oavsett vad du jobbar med, absolut.
Ja, istället för diplom och omsättning. Och
yes, dit. Du blir sjukt intresserad av det. Alltså du blir intresserad på att se dig själv utvecklas som människa.
Mm.
Om du jobbar så kommer du bära med dig din framgång. Du vill få en känsla av att målsättningar du har, det handlar inte om vilka mål du uppnår. Det handlar om vem du blir av den resan. Okej? Okay? Det kan du ta med dig hela tiden. Så att du får den här känslan av att oavsett var man sätter mig någonstans, oavsett vilket jobb det är, så spelar det ingen roll vilken CV jag har, för jag kommer skapa de resultaten som är intressanta.
Ja, precis. Då tar jag.
Och det där var klipp från förra årets turné som fortsätter nu under våren och biljetterna går snabbt. Större delen är slutsålda, men de som finns kvar hittar du på johanneshansen.com/live. Ta med dig personalen, din partner i företaget eller dina vänner som behöver en push till att utmana sig själva till nästa nivå. Se fram emot att se er där. I det här avsnittet kommer du att lära dig att växa snabbare som företagare. Du kommer få 3 tydliga rubriker för att öka din försäljning, bli utmanad till att sluta pressa dig själv på bekostnad av din hälsa och sen börja se tillväxt på ett smartare sätt med fokus på rätt saker och vad du ska göra just nu. Veckans citat är från Instagram. Människor som säger en sak och faktiskt gör den är värdefulla. De är löjligt värdefulla. Så de stiger till toppen oavsett bransch, yrke eller vänskapskrets. De är som heliumballonger. Kan inte hjälpa det. De behöver inte ha de största målen, de mest utsvävade eller galna planerna för att de gör jobbet när det behöver göras. Oavsett om någon ser på eller uppskattar dem. De säger, det där kan jag göra, eller jag fixar det. Och sen gör de det. De väljer att sätta sin stolthet och heder på spel för varje löfte. Det är viktigt för dem att vara en person som finns där för andra människor. Någon att luta sig mot, som aldrig sätter någon i skiten. Därför gör de vad som behöver göras. Och därför älskar vi dem. Så plocka upp telefonen. Printscreena podden, dela i din story eller flödet på Instagram och tagga en företagare som vill göra jobbet. Och tagga även mig så jag kan ge dig en knytnäve och en high five, så sprider vi inspirationen för att vara en ledare som får saker gjorda vidare. Tack för att du gör ditt eget och mitt liv större. Hur ska jag få mitt företag att växa snabbare? Jag tycker att det är en kul fråga, för att på ett sätt är den väldigt enkel att svara på. Det finns inte så många sätt att få en verksamhet att växa på. Om vi räknar bort förvärv finns det ännu färre. Och på ett annat sätt så är det en väldigt komplicerad fråga. För jag vet ju inte vilket företag du driver, du jobbar på eller äger. Jag vet inte vilken storlek det är, hur många som jobbar där, vilken roll du har i företaget. Men det gör det också roligt, för jag kan helt enkelt få tänka högt kring olika perspektiv. Och först då såklart så vill jag förändra din fråga. Jag tycker inte att den är vass nog. Spydigt, eller hur? Jo, men det är ju liksom därför du lyssnar på mig också. Jag har ju tänkt en del. En bättre fråga, det är: hur kan jag få mitt företag att växa snabbare utan att det blir på bekostnad av min hälsa, stress och att jag behöver prioritera bort resten av mitt liv? Det är en smart fråga. Pratar du med många erfarna företagsbyggare så kommer de förmodligen säga: det går inte. Eller: lycka till. Och sen så får du höra ett tal om: jag har behövt offra allt. Eller: om man ska göra det här, ja då, sen kommer en luthersk sanning. Som du bara kan ignorera, tycker jag. Och tolka mig rätt här. Jag är verkligen någon som tror på mentorskap. Jag tror på att söka dig till människor som har lyckats med det du vill lyckas med, för att söka upp bra råd. Och jag är verkligen en stark predikare av hur du behöver offra för att åstadkomma någonting. Och att du till och med vill välja bort för att hitta vem du är. Så det är en tunn linje. Men jag får följa med och har följt väldigt många framgångsrika entreprenörer. Och sekunden som de slutar med den gamla skolans offrande och släpper den där självbilden av martyren som sitter ensam på kvällarna på sitt kontor som den stora kostnaden för sitt livsverk. Ja, då kan de direkt börja hitta smarta lösningar som leder till en mycket större frihet och ledig tid där de faktiskt kan tänka på annat än sina affärer. Och som rent krasst faktiskt gör de bättre på sina affärer. För att de har mer att falla tillbaka på i livet. Och därför inte lika spända i kroppen. Inte lika sjukt investerade. Ska jag vara riktigt utmanande, och det är väl på sin plats här, då skulle jag säga att den äldre skolans "jag har offrat allt" inte är någonting annat än att tycka synd om sig själv. För att man har fattat rätt självupptagna och felprioriterade beslut över väldigt många år. Som nu har lett personen till att tro att bara för att de har gjort så, så måste alla göra så. Det är ju lätt att skydda sig bakom. Men nej, det måste inte alla. Och det går att driva en framgångsrik verksamhet och leva ett bra liv. Men med det sagt, det är sanslöst svårt att bli framgångsrik. Ska du bygga någonting bra, så kommer det krävas nästan allt av dig till en början. I flera år. Det är inte bara känslomässigt jobbigt. Det är komplicerat. För att en verksamhet innehåller så många perspektiv samtidigt. Så många tidslinjer och parallella projekt. Och svårigheten är helt logisk. Det finns väldigt många människor som försöker, som jobbar hårt och gör det bra. Det finns en stor konkurrens där ute och en vilja att göra det så bra som det går, men samtidigt lägga så lite tid som möjligt och tjäna så mycket pengar som det går. Det finns inom många områden företag från hela världen som konkurrerar med dig. I vissa fall har de bättre villkor, mindre skatt och vissa fördelar gentemot dig. I många fall är det stora verksamheter som inte ens behöver bry sig om just den verksamheten går med vinst. För de tjänar pengar på andra sätt. Men så kan ju inte du tänka om inte du är en av dem. Du måste ju tjäna pengar. Och ändå, oavsett drivkraft, oavsett hur skickliga alla de här människorna är i hela världen, så är det försvinnande få som överlever över lång tid. Jag tror siffran är typ 4% av företagen som startar finns kvar efter 10 år. Och såklart, ännu färre gör det riktigt bra. Men det finns även en baksida för det. Om någon då lyckas göra det riktigt bra, så att de blir en av de där få procenten eller till och med promillen, som hittar ett område där de briljerar, så är det alltid lätt att få hybris. Och det är också en av anledningarna till varför även framgångsrika verksamheter går omkull och bara 4% överlever. Det är mänskligt. Sätt dig in i det. Du blir riktigt bra på någonting. Människor vill köpa det som du gör. De hyllar det. De vill träffa dig. De pratar om dig. Och nu glömmer du bort att du lagt ner typ hela ditt liv på att bli bra på det här. Du glömmer bort timmarna, hur små marginaler och detaljerna av vad det var som gjorde att ni gör det ni gör just nu så framgångsrikt. Och fortsätter göra det. Och sen tänker du, vad fan, kan vi det här så kan vi väl även det där och peka på någonting nytt. Det är inte så svårt. Och så satsar ni. Ni känner en press utifrån och inuti er av att det är klart ni kan det här. Ni blir påhejade. Och ni satsar hårt. Misslyckas. Och av ren stolthet och prestige så zoomar du inte ut och tänker hoppsan, hybris, jag backar. Utan du gasar på ännu mer. Det här måste gå. Din prestige fattar beslut. Och snart går det inte ens att rädda det som du var bra på i början. Du har förstört ditt varumärke. Du har dränerat dina bra människor. Du har förlorat förtroende som ledare. Och du börjar få riktigt dåligt självförtroende samtidigt. Och sen jobbar du jämt. Snart slutar du sova på nätterna. Och så vidare. Ja, du kan se fällan. Det händer inte bara verksamheter. Det händer kreativa personer inom alla områden. Det går bra. Det är lätt för dig att tänka, jag kan göra vad som helst nu. Och tappa respekten för det hårda jobbet. För hur många människor du tävlar med. Kom ihåg, någonting nytt kommer kräva lika mycket. Precis lika mycket av dig som det första. Absolut, du lär dig. Men fortfarande, grundjobbet. Om det ska bli bra krävs det lika mycket jobb. Igen, punkt. Om det verkar fungera ändå, ja, då har du fuskat på något sätt. Och du kommer betala priset till slut. Men det betyder ju inte att det inte finns bra strategier som gör det enklare att växa snabbt och göra ett bra jobb. Och det är ju precis vad den här podden handlar om. Det första perspektivet som på kort tid gör din resa så mycket bättre, det är att se företagande som att du tävlar i att bygga Lego. För sekunden som du gör det så börjar du se på det du gör utifrån och inte bara inifrån det. Inte bara i schemat dag till dag. Inte bara vardag, kalender och allt du måste göra. Du tänker vilka bitar måste vara på plats och hur ska de se ut för att en verksamhet faktiskt ska fungera bra. Det blir inte lika personligt om du är dålig eller inte, utan snarare vad du behöver få på plats. Och på det temat tycker jag att du ska lyssna vidare på podden som jag rekommenderar i slutet på det avsnittet. Det får dig att börja jämföra dig med modellen av hur bygget ska se ut längre fram. Det ger dig en annan typ av uthållighet och bättre prioriteringar för vad som är akut där du står just nu. Det tvingar fram en uthållighet i dig när du bygger Lego. När du ser saker utifrån och en insikt kring hur många problem din framtid faktiskt handlar om att lösa. Och att gå med på det. Och här kommer den andra poängen. Du väljer det och fortsätter välja byggandet av företaget varje dag. Jag menar, oavsett hur länge du har tränat och hur vältränad du är, så är det aldrig kul att lägga på 5 kilo till på skivstången. Det är såklart jävligt mycket frustration när du upptäcker att du orkar ju inte. Du behöver misslyckas, återhämta och försöka igen. Det kanske du kan hantera, alltså gymmet. Men företagande är ju också större än så. Det handlar ju inte bara om dig. Det handlar inte bara om du och dina vikter på gymmet. Företagande handlar ju så mycket om andra människors förtroenden. Du har kunder, medarbetare, många pratar om dig och du har lovat att leverera. Vissa saker är det du direkt. Du har förväntningar på dig som person. Andra saker genom ditt varumärke. Du har lovat partners att du kan bära och det finns förväntningar. Inte bara från dina kollegor och kunder, utan även från din familj som du har bett om att få göra det du vill göra, ta risker och utmana dig själv. Lägga tid och energi. Och du har människor som är beroende av dig, som räknar med att du får ihop det. Och med det sagt, det är märkbart att det svagaste perspektivet du kan hålla som ledare för en verksamhet, det är: förstår de inte hur mycket jag bär? Är det ingen som ser vad jag jobbar med? Det här jag gör är ju övermäktigt. Så får du ens i närheten av det här tyckandet synd om dig själv för att du bär, så behöver du en inre röst som kontrar: nej, de fattar inte. Men de ska inte förstå heller. Det finns väl ingen som har tvingat dig att ta så här mycket ansvar? Du behöver bli påmind när du känner att världen är emot dig, att du har satt enormt höga ambitioner. Att det du siktar på är speciella målsättningar som väldigt få uppnår. Och då behöver du lära dig att leva med problem och ta dig över känslomässiga trösklar som väldigt få klarar av. För du vill ju ha belöningen, eller hur? Du vill ha den där äran, privilegierna, friheten, respekten, status, trygghet och pengarna. Eller hur? Så köp priset du betalar och bär det. Gnäll inte över det. Så nu, när du är mer genomtänkt i din beställning till livet om att bygga ett växande företag med bra livskvalitet, då fortsätter vi mot målet med din fråga. Det finns ju bara ett sätt att få din verksamhet att växa. Och det är genom att ge den mer syre genom en större försäljning. Alltså mer pengar in. Sen finns det ju givetvis väldigt mycket som ska finnas på plats, beroende på verksamhet, för att du ska kunna leverera produkterna och tjänsterna som du faktiskt har sålt. Det blir ju såklart ett problem när du säljer mycket, som du måste lösa. Men vill du växa snabbare, vilket frågan är, då är det ett problem som du vill ha. Du vill ha problemet: jag kan inte leverera. Inte: jag har inte försäljning. Så låt oss bara ta den snabbt också, så att det perspektivet sitter som gjutet i ditt huvud. Kärnan av ett företag, ditt företag, är att du löser andra människors problem. Du levererar en produkt eller en tjänst som löser ett problem. Om du löser det problemet på ett bra sätt, så får du fler problem, fler kunder, fler uppdrag. Och ju större problem du löser, desto mer pengar tjänar du. Du vill alltså att dina problem ska bli större för varje år som går. För det betyder att du har blivit mer värdefull och du tjänar mer pengar. Alltså växer ditt företag. Ett företag som har blivit stort och växer snabbt har hittat flera sätt att bli bra på att lösa problem och ge värde. Punkt. För att sen kunna leverera det värdet, så behöver du ju då också lösa massa interna problem. Och det är därför du ofta hittar problemlösare som ledare. De som kan se problem, de som kan lösa problem. Men kom ihåg, det vi varit inne på tidigare, det är aldrig de bästa ledarna. De bästa ledarna är antingen de som är en hybrid, det vill säga bra på att både lösa problem men också riktigt bra på att utveckla människor. Vilket kräver en helt annan typ av empati och inte alls blicken av att se människor som problem som ska lösas, utan snarare växter, plantor eller frön som ska tas om hand om, ges förutsättningar för att växa. Och jag vet att det är en klyschig bild, men den är sann. Och eftersom det är en så otroligt unik egenskap, eller egenskaper, att vara en hybrid, så kompletterar därför problemlösare sig i de flesta fall när de lyckas bra, de förstår sina brister, med andra människor som kan ta hand om människor för att bli riktigt bra tillsammans. Men allt det där var en parentes. Jag ville göra poängen att du ska ha problem. Om du vill växa snabbt, vill du ha problemet för mycket försäljning. Ni vill sälja mycket. Och eftersom jag sitter i många möten med entreprenörer som vill växa snabbare eller redan växer sanslöst snabbt, så finns det en poäng att hitta bra metoder eller modeller för att tänka kring försäljning. Och en av de enklaste är att det bara finns tre sätt att öka din försäljning på. Och jag föreslår att du tar ett möte med dig själv eller möte med teamet, och så skriver du upp rubrikerna på en whiteboard. Nummer ett: Du skaffar fler kunder. Nummer 2. Du får dina befintliga kunder att köpa för mer. Nummer 3. Du får dina befintliga kunder att köpa oftare. 3 rubriker alltså. De enda sätten som det går att öka din försäljning på. Nummer 1. Du skaffar fler kunder. Du tar alltså nya kontakter. Du syns för nya människor. Du säger, det här vill jag erbjuda dig och det här kostar det. Till en person som du aldrig har sagt till förut. Ni ringer fler samtal. Ni är ute på fler frukostar eller mingel. Ni ber era befintliga kunder rekommendera er att ta kontakt med deras kontakter. Ni använder annonser i olika format eller bygger i flöden i sociala medier för att locka uppmärksamhet från fler. Nummer 2. Du får befintliga kunder att köpa för mer. Du tänker på de kunderna du har och vilket värde du ger dem idag. Sen adderar du frågan, på vilket sätt skulle jag eller vi kunna ge den här personen ännu mer värde? Vad skulle vi kunna göra eller erbjuda för att hjälpa personen ytterligare med sitt problem? Kanske utvecklar du en ny produkt eller tjänst. Kanske har du redan produkten eller tjänsten men inte sett att just den här kunden är potentiell kund för just det. Fram till nu. Du kan se framför dig bilderna i webbshoppar med rubriken du kanske är också intresserad av det här. Eller kunder som köpte det där köpte också det här. Den typen av exempel. Att göra den övningen tillsammans. Nummer 3. Du får dina befintliga kunder att köpa oftare. På samma tema, samtidigt som du funderar över ett större värde till kunden, kanske du kan utveckla produkten eller tjänsten så att det blir intressant att köpa något av er oftare. Ni kanske upptäcker att den snabba tillväxten som ni vill ha kanske kommer från att ni väljer ut 5 eller 10 kunder som ni redan har och faktiskt erbjuder dem att lösa betydligt större problem eller utveckla nya tjänster eller produkter. Du kanske inser att de flesta av dina kunder köper en gång och sen lägger du väldigt mycket tid och pengar på att hitta nya kunder. När du borde ha en produkt som man köper regelbundet och börjar ställa dig själv frågan, är det någonting fel på produkten? Kanske ska du ändra någonting litet och så köper man oftare. Eller förändra någonting stort. Eller gör som du har märkt när det kommer till kläder. Tillskott, krämer och tandkräm. Det finns en historia om tandkräm. Jag tror att det är en myt. Men att någon gick upp till någon av de största tandkrämstillverkarna och sa att de hade en idé om hur man skulle kunna öka sin omsättning med 20% direkt. Till ett företag som redan omsatte miljarder. Men han ville ha procent på vinsten. Och de svarar givetvis, ja absolut, berätta. Och hans idé var att de skulle göra hålet i tuben som man trycker tandkrämen igenom 20% större. Så att tandkrämen tog slut snabbare. Och de snodde tydligen idén och så gav de inte han en krona. Du märker att de flesta klädesplagg som du köper idag inte går att använda mer än en tvätt. Du märker att tillskotten du köper inte ens har halvfulla burkar när du köper dem. Och du märker att krämer du handlar inte ens har fyllda tuber och så vidare. De testar, kan vi ta bort lite här? Och det verkar inte som att någon märker något. Så tar de slut lite snabbare och de köper igen. Lättare att göra prognos på intäkter. Det är till och med värt att gå ner i pris på produkten för många och göra den till lägre kvalitet. För om du köper nya kläder oftare så har du en härlig känsla om nya kläder. Men samtidigt som du är i butiken oftare så skapar du en starkare relation till varumärket. Och sannolikheten att du köper någonting nytt och mer när du är där är stor. Du fattar. Försäljning. Så jag tar dem igen. Nummer 1. Få fler kunder. Skaffa fler kunder. Nummer 2. Du får dina befintliga kunder att köpa för mer. Nummer 3. Du får dina befintliga kunder att köpa oftare. Där har du övningen. Använd rubrikerna direkt för att komma på idéer för hur ni kan öka er försäljning. Gör en enkel plan och sätt igång. För om du vill växa snabbt så vill du ha problemet att ni säljer för mycket. Pausa mig direkt nu och skriv ner vad du tänker på inför den övningen. Grymt jobbat. Vi har varit inne på att det är svårt att driva företag. Men i den enklaste av principer så är det ju ingen skillnad på att driva företag och att lyckas med att bli framgångsrik oavsett vad du tar dig för. Jag vill ge dig det här perspektivet för att det är oerhört konkret och värdefullt. Oavsett vad du har för målsättningar just nu. Om jag skulle be dig skriva ner en lista på saker som du borde göra som du inte gör just nu, så skulle du kunna skriva ner den. Jag har suttit i möten och sitter i möten regelbundet med högpresterare, står inför grupper med entreprenörer i tillväxtprogram och står på scener i min turné. Och det spelar ingen roll vilken målgrupp jag möter. Alla kan, ibland med lite vägledning, men utan undantag skriva ner ett par saker som de borde göra, som de inte gör idag, för att närma sig sitt mål. Och det kanske låter så självklart så att du missar poängen. Det är fortfarande intressant. För att det handlar om perspektiv. När jag tvingar dig att zooma ut och tänka på ditt mål och din handlingsplan, så använder du samma del av hjärnan som skulle hjälpa en vän till dig att uppnå sina mål. Ett mycket mer praktiskt sätt att tänka på, som inte är smittat av känslor för vad som vore jobbigt eller obekvämt att göra eller inte. Du ser saker för vad de är. Sen i din vardag så lyckas du med olika typer av självbedrägeri. Argumentera dig ifrån att faktiskt göra det som du vet att du borde. För ditt företag skulle du säga någonting i stil med: jag behöver ägna mer tid till strategisk planering och faktiskt sätta ett par tydliga målsättningar, för just nu är det lite för diffust. Eller: jag behöver sätta mig in i vissa detaljer, för just nu har jag inte tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut. Eller: jag har ett par samtal som jag behöver ta, både med en medarbetare och två kunder som kommer att förändra väldigt mycket till det bättre. Eller: jag skulle kunna ta tid och faktiskt titta över samtliga kunder vi har och fundera några minuter på hur jag kan ge dem ännu större värde. Och sen ta ett möte med mig själv eller tillsammans med den som driver kunden och tillföra, eller sitta i ett möte där jag coachar personen som är ansvarig till att faktiskt komma till samma slutsatser själv. Eller: jag behöver säga hit, men inte längre, till ett par personer som jag ser just nu tar för mycket plats eller driver en agenda som jag inte håller med om. Så där har du det. Du har ju kunskapen. Så varför gör du det inte? Varför gör du inte tid för det? Varför pratar du med någon som bromsar dig? Varför säger du "jag gör det där sen" fast du vet att det aldrig kommer hända? Varför är du så feg och hittar på ursäkter? Skriv ner ditt svar på det. Pausa mig just nu. Grymt. Jag hoppas att du gör jobbet nu när jag utmanar dig så här, för att du verkligen vill förstå dig själv. Du vill vara vass på att se skillnaden på ursäkter och faktiska problem. Du har inte tid kan vara en ursäkt. Så är det. Du kanske skriver ner: det finns inte tid. Det kan vara en ursäkt. Det är ofta en ursäkt. Förmodligen sitter du på en hel hög av bullshit som du måste trampa igenom. Men det kan också vara ett faktum. För du kanske inte kan göra fler saker bra än du gör. Då är det viktigt att din övergripande logik går ihop. Du måste kunna härleda dig själv hela vägen. Det är vad det innebär att vara genomtänkt. Det är vad det innebär att sätta en plan. Det är vad hela syftet med mina poddar handlar om. Låt mig ta dig igenom någonting väldigt specifikt. Du har ambitionen att omsätta 25 miljoner under året med en vinst på 2,5 miljoner. Okej? Okay? Det finns en bas i verksamheten som kommer rulla med hög kvalitet. Men utöver det så behöver dina insatser bära åtminstone 5 miljoner i intäkter. Du behöver säkra att din nya teamledare fungerar. Och annars behöver du byta ut personen under provanställningen. Ni förändrar rutinerna och har precis ändrat ekonomisystem. Och du behöver finnas som stöd när någonting kommer upp. Och du vill komma igång med den där nya marknadspersonen du har, så att ni använder pengarna i den nya anställningen på rätt sätt. För att producera innehåll som känns som ert varumärke, så att det flyger enligt plan i Q2. Du vet att något som skulle öka vinstmarginalen ytterligare, det är att du gick igenom kundstocken och faktiskt sa upp ett par av de där kunderna som inte är så lönsamma. Och gav uppdraget till din projektledare att sälja in ett par nya istället för att täcka upp det ni tappar. Men samtidigt till och med vara ännu mer lönsamma, för det kommer ni bli med nya kunder. Men kostnaden känslomässigt för dig att säga upp några av de här kunderna som är vänner till dig, kombinerat med att du kanske får bevisat för dig att din projektledare inte håller måttet till att ta in de nya pengarna, samtidigt som du ska introducera en ny person och sätta igång marknad, det kommer vara för ansträngande för dig. Du har precis kommit igång med regelbunden träning och vill hålla det löftet till dig själv. Det är viktigt för dig. Därför är din plan satt. Och du går för ett år enligt din budget. 25 och 2,5. Och tillåter inget nytt peppande inlägg på någon blogg du läser eller utmanande konsulter eller din partner i bolaget trigga dig till att försöka växa snabbare. Du skulle såklart vilja mer. Du vill växa snabbt och tänka större. Men du förstår att just nu är planen satt. För går ni i mål på det ni har planerat så gör ni det väldigt bra. Kanske kan du under sommaren, med satsningen att du får på plats din nya person och har kommit i kapp med marknadsföringen, att du kan testa projektledaren. Att du kan kolla om det flyger. För då har du en lucka för att satsa ett par hundratusen på ytterligare en säljare för att ta in den till årsskiftet och rulla igång personen, och tillsammans med din upparbetade stock så kan ni säkert gå för ytterligare 10 miljoner nästa år. Hänger du med? Du spelar schack. Du har en serie tidslinjer som följer varandra. Både personliga, professionella, hos medarbetare, kundcykler och dina mentala cykler. Det finns perioder där du är starkare och det finns perioder där du är svagare. Och det är genom att ta hänsyn till det som din plan blir ännu smartare. Du lägger då till perspektivet att du för tillfället känt dålig kondis i kroppen och behöver träningen. Men du förstår också att träningsverken från att komma igång med ny träning tar på dina krafter. Du vet, för du har lite perspektiv, att det kommer att bli aktuellt att göra den där renoveringen hemma som ni pratat om en stund nu till hösten. Och den kräver projektledning som börjar under våren. Ni ska inskola eller ska få ett barn till eller vill väldigt gärna ha ett husdjur eller sommarstuga, och det kommer få konsekvenser i tid och energi. Det måste in i planen. Du kan givetvis ladda på inom alla områden samtidigt, men då behöver du rekrytera någon som bara jobbar med att planera din tid och administration. Eller så går du med på att lägga mer pengar i renoveringen för att ha en projektledare på plats. Det här är vad din rutin genom livet ska lära dig. Logistik. Slipa hela planen för att kunna satsa smart. Det är många antaganden i en plan från början som med tiden blir bättre och bättre. Och du kan uppskatta smartare och förstå vilken belastning du kommer ha och kan ta. Eller låt mig omformulera det så här. Det vore ju härligt om du blev smartare med åren. Om rutin gjorde din plan bättre. Men jag vet. Och nu kommer jag kliva på igen, men vad fan. Det är ju verkligen inte så. De allra flesta verkar ju inte lära sig någonting överhuvudtaget. Och det är här jag ofta säger, du kan inte låta bli att bli framgångsrik. Om du faktiskt försöker. För så få verkar planera för det. Absolut, det oväntade och förjävliga kan inträffa. Sjukdom, kris, trauma, svek eller annan katastrof. Och så är det. Orättvist, och det kan du inte klandras för. Det behöver du acceptera och förändra utifrån de förutsättningarna. Men det är inte det jag möter på mest på dagarna. Nej, det är relationer, partnerskap i företag, entreprenörer som ska maxa sin tillväxt med målsättningar på miljoner eller miljarder. Sen ska de flytta, renovera, köpa fler hus, investera i olika bolag, träna som en elitidrottare, skaffa barn, husdjur och ha dåligt samvete för att de inte tillbringar tillräckligt med tid med sina föräldrar. Och sen tycker de att det känns konstigt att deras relation har svalnat. Och jag vet hur det här funkar. Innan du dömer någon annan när jag sa det där precis, där inne i ditt huvud och tänker, fan vad folk är korkade. Titta på dig själv. Vad håller du på med? Är du smart? Och om inte, skriv om din plan. Nu direkt. Du vill använda det här. Få dina prioriteringar. Du vet om det du pratar om. Att bli dina faktiska prioriteringar. Pausa mig. Och skriv vad du tänker på. Bra jobbat. Det är ju precis nu när du skriver ner den här typen av tankar som den här podden blir värdefull. För kanske har du aldrig ens tänkt så här. Och då ska jag inte attackera dig något mer. Jag lovar. Du kanske bara varit fullt upptagen med att släcka bränder. För det är så du sett dina föräldrar och förebilder göra. Du ser det som att driva verksamhet handlar om att konstant bara jobba på så mycket som du kan och hinna med så mycket som det går utan att varken tänka på kvaliteten på det du gör, vem som vill att du gör det, om det matchar med dina egna prioriteringar för företaget eller om det är bara spydiga frågor och för höga krav som kommer från en kund som du egentligen ska säga upp, för ni är ingen bra match. Och om du har fastnat i den fällan, då är det viktigt som fan att du drar i handbromsen. Annars är du snart en av alla de som undrade, hur kunde det bli så här? Och varför går inte ekonomin ihop? Som känner att det kanske börjar bli dags att tänka på refrängen för din verksamhet. Och där vill du inte vara. För första gången, eller igen. Så, vad var den sista poängen? Det finns en lista på saker som du redan har kunskap kring och som du vet om du genomför det skulle få ditt företag att växa snabbare. Så vad ska då ny kunskap tillföra? Som du såklart inte heller kommer använda om du inte kommer igång med den du redan har. Rimlig slutsats, eller hur? Hon som inte läser har ingen fördel över henne som inte kan läsa. Hon som inte gör har ingen fördel över henne som inte ens vet vad hon ska göra. Jag blev bjuden på lunch av en vd för ett gigantiskt bolag för inte så länge sedan. Och vissa förfrågan är sådana som jag brukar stanna tiden för en stund. Där jag zoomar ut och så tänker jag tillbaka på den här nystartade Johannes, 21 år gammal. Och så tänker jag, den här är för dig. Nu är det verklighet. Det där som du skrev på visionspappret bredvid sängen. Och jag frågade precis personen om jag fick dela med mig av vårt samtal här på sms. Och en bit in i lunchen efter lite småprat så kommenterade han, ja, det är ju inte ett lätt jobb du har. Hur menar du, frågade jag. Ja, det du gör är ju praktiskt taget att du berättar vad det är för fel på folk. Och att du vet hur man fixar dem, sa han. Och så log han. Och jag skrattade lite grann och så fortsatte han. Men jag ser hur det är nödvändigt. Jag behöver ju bara lyssna på en podcast från dig för att jag ska förstå att det finns lite att jobba på hos mig. Men jag är nyfiken, sa han. Vad är det för fel på mig då? Och så log han igen. Men lite läskigt tyckte han allt att det var. Så jag svarade lite för att avdramatisera. Jo, men det är rätt uppenbart. Och så log jag tillbaka. Du gör ju helt enkelt inte vad du vet att du borde göra. Som de flesta av er lite mer rutinerade och sjukt framgångsrika direktörer, sa jag. Och så log jag. Det är ju enkelt att säga, sa han. Men du får nog ändå vara lite mer specifik i vad du menar. Absolut, sa jag. Vi har ju pratat i en halvtimme nu. Och det tar ingen lång stund att uppfatta att du är genomtänkt. Att du har lagt tid på ledarskap och drivs av sunda övertygelser. Så är det. Men du skulle inte ha problemen som du berättar om du levde efter dina sunda övertygelser. Tror du till exempel att om du tränade mer regelbundet, alltså på gymmet, efter en mer genomtänkt plan för att få energi och inte bara pressa slut på dig själv som någon typ av självplågeri för att tömma huvudet. Tror att du skulle må bättre då? Prestera bättre? Men även kunna vara mer närvarande med din familj, frågar jag. Jo, men det är självklart, svarar han. Okej, så varför gör du det inte? Men låt mig fortsätta. Och om du gick till någon och pratade om de där självplågande tankemönstren du har, så kan du kanske minska deras påverkan. Nu såg han inte lika imponerad ut längre. Fortsätt, sa han. Tror du på att om du istället för att gå runt med dåligt samvete över hur mycket du jobbar och har satt igång med någon typ av martyrskap, hur lång tid vissa planer du jobbar på tar och istället bara accepterade det och planerade in lite kvalitetstid med din familj kring aktiviteter där du började bygga upp någon typ av förtroende igen. att du till slut skulle känna att du var välkommen i familjen och har brutit igenom den där skölden du pratar om till dina barn. Istället för att passivt tycka synd om dig själv som någon som har missat uppväxten inom situationstecken. Det är jag övertygad om, sa han. Tror du på att om du tog tid till att göra de där inspirerande visionerna för er stora verksamhet och hur ni förändrar världen lite mer personliga för dig och satte upp konkreta personliga mål för ditt ledarskap som jag förväntar mig att du inte har. Att ditt arbete skulle kännas mer meningsfullt hela tiden och inte bara när du gör specifika insatser som tvingar ut det bästa ur dig som du berättade om, frågade jag. Han nickade. Tror du sen att genom att leva som du lär och efter en period av bättre prioriteringar, mer energi och en starkare känsla i kroppen, att du startade en liknande arbete med hela din ledningsgrupp? Där du utmanade dem till att göra samma resa. Att du efter ett par år skulle ha ett betydligt starkare företag, frågade han. Ja, jag skulle absolut se en nytta i det, svarade han. Så då föreslår jag att du slutar sitta här och söka nya inspirerande idéer hos mig, sa jag. Och faktiskt börja göra det där som du vet hur man gör i ditt liv. Styr upp ditt liv, människa, sa jag. Och så slog jag i bordet och skrattade. Och nu smsade vi precis och han tackade för utskällningen senast och frågade hur jag kunde hjälpa honom att styra upp sitt liv inom situationstecken. Fint, va? Nu är det dags för dig att pausa mig igen och skriva ner vad du tänker på. Kom ihåg, det enda värdet av att du lyssnar på det här, det är att du gör jobbet, min vän. Snyggt jobbat, då har du din handlingsplan framåt. Om du är ordentligt taggad till att trycka dina fötter i golvet och öka ditt tempo för att växa snabbare, ja, då tar du kontakt med magnus@johanneshansen.com och så berättar du hur du vill lyfta din blick och få ut det bästa ur dig själv och din verksamhet så han kan hjälpa dig vidare och ställa rätt frågor för att börja planera ditt ledarskapsprogram. Det är även direkt till honom som du skickar förfrågningen om en föreläsning för teamet så att ni kan titta på datum. Vill du lyssna vidare kring ledarskap i den här podden, då börjar du med vårens avsnitt 95, hur blir jag bättre på coachande ledarskap? Sen fortsätter du med förra vårens avsnitt 57, utvärdera ditt ledarskap. Och avsnitt 15, hur blir fega chefer modiga ledare? Och såklart gör du övningarna. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook, då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen, sen klickar du på ikonen följer och väljer visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram, om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det inte är din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel, för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.